Hej och välkomna till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan. Frans Kemp heter jag, jobbar här som pastor. Och idag ska vi ha mycket som är på gång. Tim kommer att predika och undervisa om hans tid som arkeolog. Jättespännande. Jag tänker att vi ska börja den här gudstjänsten med att bara tacka Gud och be till Gud att det får vara en stund när vi får möta honom. Precis där vi är i vårt liv. Så tack Herre för att vi har samlats här idag igen. Tack Herre för var och en som har kommit hit Herre. Du känner var och en, du vet var vi kommer ifrån. Du vet vad vi bär på. Och jag ber den här gudstjänsten få en stund nu få bara samlas och få möta dig Herre. Jag tackar för det Herre. Jag ber om din närvaro Herre. Kom helige Ande och möt oss där vi är Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
Ska vi se. Ja, det hörs bra. Ja, när jag förberedde mig... Piper lite? Nej, det blir bra så kanske med ett tag. När jag förberedde mig för det här så tänkte jag tillbaka och kom fram till att det är lite... Ja, det är nästan 6 år sedan jag stod här. Så långt har det gått. För er som inte känner mig, jag heter Tim. Och jag var ungdomspastor här 2015 och 2016. Och så sen, ja, efter det flyttade jag tillbaka till Spanien, har gjort många olika saker. Men nu sen 1,5 år tillbaka är jag bosatt i Falun igen. Så jag är tillbaka där det började, eller vad man ska säga. Och idag har jag fått möjligheten att berätta lite om något som jag har varit med i sedan jag flyttade från Falun. Och då var det faktiskt så att mitt i flytten, faktiskt i början på 2017, så fick jag jag fick höras om en utgrävning som skulle påbörjas i Silo, Bibliska Silo, jag kommer in i det senare, till sommaren. Och jag fick på sätt och vis möjligheten att få vara med i det. Vi kan förresten visa första bilden på mitt bildspel. Och jag funderade, för arkeologi har legat nära, alltid funnits i mitt liv sedan jag var liten. Jag valde att studera det, jag visste samtidigt att jag kanske inte skulle kunna leva på det. Men det kändes så spännande så jag liksom gick all in. Och jag minns då när jag pluggade att jag tänkte, jag ska aldrig betala för att jobba som arkeolog. Där går liksom gränsen. Visst, det är intressant och så, men jag ska inte göra det. Och det här skulle kosta pengar för mig, det här som skulle hända 2017 på sommaren. Och då, någonting förändrades i mig och jag tänkte lite, ja men varför inte? Jag har ju lite pengar sparat, jag har inget jobb på gången så länge, så jag har ju tiden också. Och det skulle vara ganska häftigt att åka till Israel, jag hade aldrig varit där. Så jag körde på det. Det blev så. Jag åkte ner 2017. Var väldigt bra. Jag trodde att det var min enda resa till Israel. Så jag tog över 1,000 bilder. Liksom tog vara på varje stund. Besökte alla platser jag kunde. Men sen blev det faktiskt så att jag... De märkte att jag var en duktig arkeolog eller vad man ska säga. Och jag fick faktiskt åka tillbaka. Så det har faktiskt varit så. Jag har återvänt varje år. Hörs det fortfarande? Återvände varje år. Så det blev 2017, 18, 19. Och sen blev det pandemi. Så blev en lång paus där. Och så var vi tillbaka där i somras igen. 2022. Och det är något som... jag hoppas kan fortsätta med så långt det pågår där nere. Vi kan ta nästa bild. Nu har jag som sagt varit med 4 säsonger på den här utgrävningen. Och jag har blivit med i, vad man ska säga, innersta kretsen. Det låter lite pompöst, men jag är med liksom i grundteamet. Då, som det är de här, alla i blå skjortor. är med då i det här teamet. Jag har faktiskt haft förmånen att vara med och publicera en artikel med några här. Och jag deltar också i arbetet för andra publiceringar som kommer så småningom. Och här ser vi en gruppbild från årets säsong. Vi brukar ta en sån här bild varje vecka. Vi är där i 5 veckor. Och som sagt, de som har blå skjorta är med i det här grundteamet. Ni ser mig högst upp till vänster. Och i mitten med glasögon är direktören till hela utgrävningen då. Jag ska passa på att göra lite reklam också. Vi kan ta nästa bild. Organisationen som leder silo-utgrävningen heter Associates for Biblical Research, förkortas ABR. Och det är en så kallad frivillig organisation, så den bygger på gåvor, donationer och frivilliga insatser. Varje sommar tar vi emot över 100 volontärer som hjälper till med utgrävningsarbetet. Och det är vanliga människor som inte nödvändigtvis har kunskap i arkeologi sedan tidigare, men vi lär upp dem och vi övervakar arbetet hela tiden, och det är vi i teamet som är ansvariga för själva dokumentationen. Men det hårda jobbet, det får volontärerna göra. Men det får man också säga, det är de som gör fynden, för det är de som gräver som är i marken och som hittar de här spännande föremålen. Ja, så volontärerna, de betalar för sig, och det gör vi i teamet också. Vi står för våra kostnader. Så det, man kan säga att vi offrar både tid och pengar, men vi alla är så konstiga, vi tycker att det är värt det. Man kan säga att vi ordagrant gräver i Bibeln, och direktören som ni såg där på förra bilden, han brukar gå runt och säga: "Oh, come on now, you're digging the Bible." Så då, ja, man förstår vad det man gör, det är ganska häftigt egentligen. Och vill man vara med och stötta ABR, så kan man liksom bli medlem i ABR, och det kostar $50 om året, och då får man en tidning 4 gånger om året som heter Bible and Spade, och det är artiklar om arkeologi. Så det kan vara värt. Jag har tagit med några stycken som vi kan bläddra i lite senare. Och ABR, det är inte liksom vilken organisation som helst. De har väldigt lång erfarenhet av utgrävningar i just Israel. De har jobbat där sedan 70-talet, så ja, över 50 år. Och vi i ABR är faktiskt en av de få teamen som gräver i Israel som faktiskt tror att det finns en historisk sanning i Bibeln. Och det kanske man tycker är lite konstigt, att ja, men Bibeln, det är väl historia. Och så är faktiskt inte normen i akademiska världen, utan man anser att det som står i Bibeln är för det mesta påhittat. Och det stämmer inte överens med det man hittar i marken rent arkeologiskt. Men vi som sagt tror faktiskt att det går liksom att få ihop arkeologin och bibliska berättelsen. Och eftersom vi är en av de få teamen som tror på Bibeln, så blir vi, jag ska inte säga attackerade, men vi blir ifrågasatta mycket. Och då är det extra viktigt att vi gör ett bra jobb. Och det är vi väldigt noga med. Att vi liksom stödjer oss på andra experter. När vi till exempel ska datera keramik, så gör vi vår datering. Men sen frågar vi någon annan som bekräftar det vi liksom tror. Och då kan vi säga, ja, men det är inte vi. Vi har den här experten som också som håller med oss. Så vi tar stöd av andra experter. Just för att visa att vi är inte konstiga kristna som bara vill bekräfta Bibeln, utan vi vill göra ett bra arkeologiskt arbete. Ja, och om man skulle vara intresserad av att följa med mig nästa sommar och gräva i silo, så kan man gå på den nedersta länken, digshilo.org. Då får man vara med som en volontär och göra det hårda jobbet, och jag får stå med piskan och se hur man ska göra. Det är jätteroligt. Ja, bibliska silo då. Namnet låter kanske bekant, men man kanske har svårt att minnas i vilket sammanhang. Så vi ska börja läsa några verser där silo nämns. Och då kan vi ta nästa bild. Och då går vi långt tillbaka i tiden, ungefär 1400-talet före Kristus. I Josua 18:1 så står det: och Israels barns hela menighet samlades i silo och satte upp uppenbarelsetältet där. Och det här är alltså efter vandringen i öknen, efter tiden i Egypten, efter att man har gått över Jordan, efter att man har intagit Jeriko, efter man har intagit Ai och andra städer, vandrat runt kanske 5-7 år i Israel. Efter att man har intagit landet så att säga, så samlas man i silo och sätter upp uppenbarelsetältet där, tabernaklet. Så läser vi nästa text, det är några verser längre fram bara. Och Josua kastade lott för dem i silo inför Herren, och Josua utskiftade där landet åt Israels barn, åt varje stams del dess del. Så från silo bestämde man vilken del av landet varje stam skulle få. Man utskiftade landet. Och så går vi lite längre fram i tiden. Vi tar nästa bild ur första Samuelsboken 1. Och det är nog härifrån alla, tror jag, känner igen silo i alla fall. Elkana gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i silo, där Elis båda söner Hofni och Pinehas var Herrens präster. Och jag vill understryka första orden. Elkana gav sig år efter år. Så där börjar berättelsen om Samuel som vi har hört så mycket om i söndagsskolan. Är man uppväxt i kyrkan så har man hört det här flera gånger. Och så går vi lite längre fram, några kapitel. Vi går tillbaka, om man vill, ska vi läsa andra versen också. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade han. Så stora grejer som händer i silo. Och så sista versen då. Och det här har blivit lite av vårt teams ledord. Och vi ser också en bild, en flygbild från silo då. Så står det så här i Jeremia: gå bort till en plats i silo där jag först lät mitt namn bo och se hur jag har gjort med den. Och det har liksom blivit vår kallelse, eller vad man ska säga. Vi går bort till silo för att se vad Gud gjorde där. Vi tar nästa bild så får vi se lite vart silo ligger. Ligger cirka 40 kilometer norr om Jerusalem i Västbanken, inringat där med gult. Och som man ser på bilden så är silo belägen på en kulle, en liten höjd. Men den är omgiven av högre kullar. Så det är inte högsta punkten som man skulle kunna tro. Det är inte högsta punkten i omgivningen, utan det finns högre berg eller kullar runt omkring. Och då kan man fråga sig: jaha, men hur vet ni att det där är just den silo som beskrivs i Bibeln? Det kan ju vara vad som helst liksom. Och då är det faktiskt så att när man talar om att identifiera en plats i Bibeln så finns det tre saker man måste uppfylla. Och det gör faktiskt silo här. Och det första är läget. Stämmer platsen överens med den geografiska beskrivningen som finns i Bibeln? Och i silo är svaret ja. Jag går inte in på detaljer, men svaret är ja. Finns det arkeologiska lämningar? Och vi ser ju, det finns ju massor med stenar och myrar. Och de är från den tidsperioden. Så svaret är då ja där också. Och sen vill man också gärna ha en inskription som identifierar platsen vid dess namn. Alltså motsvarande en vägskylt från den tiden som säger silo eller någonting annat. Och i silo har vi det, men det är från en senare period. Det är från bysantisk tid, alltså 400-500-talet efter Kristus i Mosaikolpo kyrka. Och det finns faktiskt lämningar på minst tre kyrkor från den tiden. Vilket vi tolkar som att de kristna på den tiden trodde att den platsen var bibliska silo. Så det är ganska starkt bevis ändå. Även om det inte är från Samuels tid och så. Ja, då vi kan ta nästa bild. Området som vi ABR jobbar i heter Area H1 och ligger på silos norra sida. Och vi ser det här. Jag har tagit två bilder, en före i röda fyrkanten uppe till höger. Och den andra bilden är slutet av 2019, så det har faktiskt förändrats sedan dess. Ni ser att det var helt platt då, innan vi började. Och vi har fått fram massa murar och mycket, ja, mycket spännande. Jag ska gå närmare längre fram. Vi kan ta nästa bild så ser vi lite närmare på det. Samma bild som vi såg till vänster 2019 och till höger är faktiskt från i somras. Ja, området, vi delar upp området i rutor som är 5x5. Ni ser dem där till vänster. Och varje ruta har en ansvarig ledare från ABR som är ansvarig för att dokumentera och se till att, ja, att volontärerna inte förstör allt, utan liksom, ja, att det blir ett bra jobb. Och jag har jobbat mest i tre rutor, och det är längst till höger AH och så 29, 30, 31, de tre. Och i somras jobbade jag även i AG 29 till vänster där uppe. Och det ser man, om ni jämför den vänstra bilden med högra bilden, så ser ni rummet som jag har jobbat i somras. Vi ska titta mer på det längre fram. Ja, och hur går en utgrävning till? Och vi kan förbereda en video för att se om det funkar. 2018 så gjorde vi en video för att visa vilka redskap vi använder i en utgrävning. Ofta när jag nämner att jag är arkeolog, då får jag svaret, jaha, men ni sitter med penslar hela dagen och penslar och så här. Ja, det gör vi ibland, men det är faktiskt inte det vi använder mest som redskap, utan vi använder allt möjligt. Så vi ska titta på videon, det är 2 minuter lång, det är på engelska, ni förstår nog. De visar redskapet och säger vad det är, och så får vi en presentation av Scott, direktören för utgrävningen. Så vi tar en titt på den först.
Fetish.
Metal detector.
Pick.
Tufa.
Tria.
Brush. Dustpan.
Sifter.
Pail.
Wheelbarrow.
Dry sifter.
iPad.
Computer.
Telescoping pole with the camera and the iPad, also affectionately known as my Moses set.
Drone.
Camera.
Hi, I'm Dr. Scott Stripling, the Director of Excavations for the Associates for Biblical Research here at Ancient Shiloh. This summer we have people from various churches, civic groups, from countries in Europe, the United States, Canada, and the Far East and Near East participating with us. 11 universities are included in that consortium under our umbrella known as the Associates for Biblical Research. So whether you're an individual or part of a group, we'd love to have you join us.
A lightweight shirt, wide brim hats,
gloves,
knee pads,
shoes.
Water tower.
There. I think that'll work.
Up to Shiloh, gonna go dig in the silo. Gonna go dig at the house of the Lord.
Vi kan, ja, där såg ni, det är liksom allt möjligt, och just penseln är bara en av alla redskap vi använder. Och måste jag nog erkänna att vi använder väldigt sällan i silo, för vi hittar inte de här ömtåliga föremålen. Man använder det mycket när man hittar ben, människoben som ska borstas rent och sådär. Men så är det. Och då kan vi ta nästa bild. Det blir ganska varmt, så det vi börjar med på morgonen är att sätta upp de här tälten eller tältdukarna, så blir lite skydd mot solen. Sen passar vi på att ta några selfies här på morgonen också, som ni ser här. Och själva processen i arbetet är ganska enkelt. Man gräver och man för bort jorden och liksom, det är det. Men det är inte så enkelt. Det är noggrant vilket lager man gräver ifrån. Gjort från ett lager får inte blandas ihop med ett annat, så det måste dokumenteras väldigt noga. Och så tar man sig ner då, jämnt ner genom de olika lagren. Det som händer då, det är att man fyller jorden i de här svarta hinkarna som ni ser. Kan vi ta nästa bild. Jorden från varje hink är numrerat, så man vet varifrån det kommer, från vilket lager. Och det sållas. Så tittar man i den här brickan efter mindre föremål som man kan ha missat när man grävde. Och då skulle man kunna tänka sig, jaha, bra, men då kan man slänga iväg det. Men det gör vi inte. Vi samlar ihop det här gruset och stoppar det i påsar. Ni ser att de har en vit lapp, det är också numrerat. Och så tar vi nästa bild och så skickas det här till en annan sållningsstation där man sköljer rent med vatten. Och liksom gör man rent allt grus med vatten, får bort allt damm och undersöker varenda liten sten en och en för att försäkra sig om att man inte har missat något. Och det är faktiskt bra att vi gör det, för tack vare det här arbetet så, kan ta nästa bild, så har vi lyckats hitta små föremål som de här egyptiska skarabéerna som är mindre än 2 centimeter stora. De är gjorda i sten och ni kan tänka er, när det där är smutsigt då går det knappt att se det, men i och med att man sköljer det med vattnet så är det lättare att se. Det här i mitten högst upp, det är en så kallad bulla. Jag vet inte om det heter så på svenska, men det är alltså stämpelavtryck i lera. Så det här är en liten lerklump med en liten stämpelavtryck som är 2 centimeter stor. Och någon har lyckats hitta den i den här brickan där man har gjort rent allt grus. Genom det här noggranna arbetet som vi i ABR gör, så har vi fått något av ett liksom bra rykte i Israel och har haft det här har lett till att vi har fått vara med i andra spännande projekt utanför silo. Och vi är kanske det enda teamet som systematiskt dubbelsållar all material, och det är också tack vare att vi har fri tillgång till vatten. Det är lite ovanligt annars. Det kan ju vara mitt ute i öknen och då är det faktiskt svårt om man inte har vatten. Men det har vi i silo. Så då gör vi det och det är lyckat. Tar vi nästa bild. Jag tänkte att det var lite svårt att förstå alla murar när vi såg tidigare. Så jag satt dem sida vid sida och en teckning som visar från vilken period de här murarna är. Och vi har 7 tidsperioder som ligger ovanpå varandra. Och det äldsta, det är det här gula breda, det är från cirka 1650-talet före Kristus. Så över 3500 år sedan. Det här är alltså innan israelerna skulle ha kommit in till Israel. Vi har en bred försvarsmur på 5 meter och innanför muren så är det massa smårum som fungerar som förrådsrum. Ovanför det äldsta lagret så har vi järnålder, romersk, bysantisk och så vidare. Vi ser i rött lite romerska rester och det här lila nedre hörnet, det har vi daterat för tillfället i järnåldern, alltså 1100 före Kristus. Kom ihåg det, för jag ska berätta lite mer om den strukturen. Det kan vara ganska viktigt. Vi tar nästa bild, så ska jag berätta lite vad jag har jobbat med i somras. Då, som jag sa, jobbade jag i rutan AG29, och det var ett av de här rummen innanför den här breda försvarsmuren från 650-talet. Och då tog vi oss faktiskt ner till golvet från 1650, och det såg vi för att det fanns saker på golvet, och det var liksom någon form av cement på det. Så det var ganska häftigt att komma ner dit. Hittade en liten muren i mitten, den faktiskt en öppning där, en dörröppning, och lilla stumpen nere fick bli min arbetsplats. Så det där jag sitter på högra bilden. Så jag sitter på en liten mur från 650 före Kristus. Det är ganska häftigt. Då insåg vi när vi kom ner till golvet att det här bredare rummet är tvådelat med det här i mitten, och rummet till vänster var ett förrådsrum, och det till höger var någon form av verkstad. Och ni ser att det fortfarande är lite svart under 24. Det hade brunnit, så det var jättemycket förkolnade rester kvar på golvnivån då. Det var lite av det i förrådsrummet. Och hur vet jag att det var ett förrådsrum? Jo, vi tar nästa bild. Vi hittade över 1000 keramikskärvor som hörde till 2 eller 3 stora krukor där man skulle ha förvarat säd eller vad som helst, vi vet inte. Och det samlade vi ihop i massa hinkar, och det här ska man försöka faktiskt sätta ihop de här krukorna. Så vi får se om vi kan få någon bild av det så småningom när det arbetet är klart. Vi kan ta nästa bild, så ser vi rummet från en annan vinkel då. Varje morgon så gick jag lite högre och gjorde en teckning för att markera lite punkter där vi skulle mäta och så där. Men så här såg det ut när det var klart. Det var väldigt fin plats att jobba i somras faktiskt. Vi tar nästa bild. Sista veckan ägnar vi åt restaurering. Och det vi gör då, det är att se till att murarna som har kommit fram under utgrävningen inte faller sönder. För ni kan föreställa er, det här är murar som är över 3500 år, har varit nedgrävda. Vad man än använde som murbruk för 3500 år sedan, det finns inte kvar. Så det är stenar som ligger på varandra ganska löst. Och det vi gör, det är att liksom spruta in en speciell blandning av murbruk för att hålla ihop det. Vi bygger inte upp något nytt, vi liksom bevarar bara det som finns. Och jag brukade göra blandningen och fylla i det här redskapet när man sprutar in murbruket mellan stenarna. Och här har vi några volontärer som jobbade med det då. Och jag fick leda arbetet under restaureringen i år då. Det hade jag inte gjort tidigare. Så det var lite allmänt om hur det går till. Nu vill jag berätta lite om de viktigaste fynden som vi har gjort under de här 4 åren. Kan vi ta nästa bild? Då fick jag faktiskt förmånen. Det här är ovanligt, för jag var inte volontär längre, utan jag ledde ett team. Så jag grävde inte så mycket det året. Men det blev faktiskt så att jag råkade hitta det här föremålet. Och det är en figur i keramik som föreställer ett granatäpple. Där står jag jätteglad. Det här var faktiskt innan jag hade visat det för alla andra. Fotografen kom för mig och sa, men jag ska ta en bild på dig. Och granatäpple, det är ganska betydelsefullt i den judiska religionen. Det omnämns i samband med tabernaklet. Det står att översteprästen hade bjällror av guld och granatäpplen längst ner i sin klädnad. Så det är något som betyder något i den judiska religionen. Och det kom mycket på nyheter. Vi har ett urklipp här om nyheten när den kom ut. Och uppe till vänster är en rökelsebrännare. Så vi tror att det här granatäpplet, den här figuren, fungerar i någon, som ni ser där uppe. Det är ganska lika. Så vi tror att det var något sånt då. Och året därpå, 2019, vi kan ta nästa bild, då hittar vi den här stenen. Och många kanske tänker, jaha, men det ser ut som en sten. Ja, det gör det. Och det var faktiskt så att det var inte jag som hittade den, men det var en av volontärerna i mitt team. Och då är det faktiskt så, första dagarna när det kommer nya volontärer, så är de ofta lite extra försiktiga. Så de frågar mycket, ja men är det här någonting? Och liksom om det är keramik eller om det är sten. Och då får man vara tålmodig och säga, ja det är en fin sten, men det är en vanlig sten liksom. Men just i det här fallet, då frågade volontären, du kolla det här, är det här någonting? Och då hade vi faktiskt pratat om de här altare tidigare. Så jag hade en ganska bra bild om vad det var. Och när jag visade den för resten av teamet så var de lite tveksamma. Så vi fick fråga experter. Men då kom vi fram till att det är hörnet av ett altare. Och det står i Bibeln att altarna hade horn i hörnen, som ni ser här till höger. Så det här är liksom själva hornet. Ena hornet till ett altare. Och den är inte så stor. Det är 20 centimeter kanske, den stenen. Altaret kanske var någonting sånt här. Men det var också en sån där grej som kom, som det blev mycket nyheter av. Ja, så vi har alltså hittat minst två föremål, kanske lite annat, som tyder på att det pågick judisk religiös aktivitet i Silo. Och det stämmer ju, om vi tror på det som det står i Bibeln, att tabernaklet var där, då är det helt normalt att vi hittar saker som tyder på att man dyrkade Gud. Så det är lite spännande. Och då kan vi gå vidare till nästa bild. Uppe till höger ser ni den här det som var lila förut. Nu är det grönt. Och det är alltså murar som är en meter breda. Så något, det är liksom inte vad som helst. Det är en viktig konstruktion. Och ni ser att de är på ruta AH30 och 31. Det var de jag jobbade i. Så det är lite spännande att jag fick vara med och gräva fram det. Vi börjar fundera, men vad är det här? Är det järnåldern, 1100-talet före Kristus? Det stämmer ju överens med det som vi har läst om Samuel och Eli och tabernaklet. Vi började testa hypotesen och insåg ganska snart att proportionerna för tabernaklet stämmer med det vi har fått fram än så länge. Och den här bilden är faktiskt från 2019. Du kan göra ett klick, det ska komma några fler bilder här. Får se om det kommer. Nej, det kommer. Om du går tillbaka. Jag kanske inte gör det. Ja, hur som helst. Proportionerna för tabernaklet och templet. Det är en kvadrat på det allra heligaste och två kvadrater på det heligaste. Och sen har vi förgården runt om. Och det funkar ju här. Ni ser, ni har en perfekt kvadrat, två till höger. Och så tänkte vi, ja men är det då borde vi hitta mur på den södra sidan. Där hade vi inte hittat den 2019, men gissa vad vi hittade där 2022. Vi hittade mur. Och vi har också hittat mur till höger om andra kvadraten, en mur som går så där. Så det är fortfarande för tid på att säga vi har hittat platsen för tabernaklet. Och det kanske vi aldrig kommer kunna göra, för det kommer alltid att vara någon som säger ja, men det kan ju vara något annat. Men om man tänker de här murarna, granatäpplet, altaret, så skulle man kunna tolka det som att vi är något på spåret. Sen kan jag också nämna att den här fläcken längst i höger, det grävde man där på 80-talet och hittade ett dump av ben, djurben, tusentals ben, som faktiskt var liksom rena djur, eller vad man ska säga, sådana djur som man skulle ha offrat i judisk religiös rit. Och det är liksom inte så långt från vår struktur här. Vi kallar den monumentala strukturen. Vi vill inte säga tabernaklet än. Men ja, så vi är kanske något på spåret. Så det är väldigt spännande att vara med i den här processen. Så var man inte sugen innan när jag sa om att komma och gräva med mig i somras, kanske man blev det nu. Det är fortfarande öppet. Men nu har jag berättat lite om silo och utgrävningen. Så vill jag gå in lite vad det innebär. Vad innebär det då för vår kristna tro att vi eventuellt skulle ha hittat platsen för tabernaklet i silo? Ja, det skulle visserligen bekräfta att det som Bibeln säger är sant. Det står ju att de satt upp tabernaklet. Och då är det logiskt att man hittar rester av det i silo. Men i vår relation till Gud så kanske det inte betyder så mycket. Det är inte så att vi behöver vallfärda ner dit för att liksom ha ett gudsmöte. Tabernaklet avvecklades. Och senare byggde Salomon templet i Jerusalem. Vi kan ta nästa bild. Det templet förstördes. Ja, där kommer de här proportionerna som jag ville visa. Vi har tabernaklet till vänster och Salomos tempel till höger. Ni ser tre rutor då. Jag kan också nämna att storleksmässigt så är inte tabernaklet hade den här kvadraten här en sida på 10 alnar och templet var 20 alnar på kvadratens sida. Vi i silo skulle ha någonting mitt emellan. Så det är inte, det är liksom proportionerna stämmer överens, inte storleken. Men det kan tänkas att om tabernaklet var en storlek, kanske blev lite större i silo och sen ännu större i Jerusalem, att det har liksom utvecklats. Men bra, vi går vidare. Nästa bild. Salomo byggde templet i Jerusalem, den förstördes och så småningom så renoverar Herodes templet i Jerusalem. Och det är den bilden vi ser här. Och den förstördes 70 efter Kristus. Som vi läste i början på Elkanas tid så liksom att möta Gud, det kanske hände någon gång per år. Vi läste Elkana gick år efter år till silo. Och samma sak tusen år framåt då, fram till det här templet. Man tog sig dit, man gjorde sitt offer, man firade tillsammans, så gick man hem. Och så gjorde man det kanske nästa år igen. Men med Jesus så förändras ju det här med Guds mötet. Vi kan läsa i Johannes 1:14. Ni känner det här, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och ni som har växt upp i kyrkan, ni vet att det här bodde bland oss. Det ordagrant så betyder det tältade bland oss. Och det är en direkt hänvisning till tabernaklet. Att tabernaklet var mötesplatsen, och så kommer Jesus och tältar mitt ibland oss. Det betyder alltså att Jesus är mötesplatsen mellan Gud och människa. Och när vi tar emot Jesus blir vi ett Guds tempel. Vi läser i första Korintierbrevet 3:16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Så om man tänker efter att gå till templet, tabernaklet, år efter år, eller som vi har det nu, att vi är ett Guds tempel, så är vi otroligt bortskämda egentligen. Vi behöver inte ta oss till Israel, liksom tänka sig, nu ska man ta sig till Arlanda, ska man ta tåg, ja då blir det krångligt, kanske man ska ta bilen, får man parkera, flyga 4 timmar, ta sig igenom säkerhetskontrollerna, hyra bil kanske på flygplatsen där i Tel Aviv, köra i trafiken i Israel, det är inte kul, ta sig till silo och så. Vi behöver inte det. Vi kan här och nu, när som helst, kan vi möta Gud. Och för att avsluta så vill jag nämna om något annat som hände i Silo. Och den historien känner ni till också. Vi kan ta nästa bild. Det är bara en bakgrundsbild. Man kan se det här på många olika sätt, men man skulle kunna säga att Israels kungars historia började med en bön i Silo. Jag ska läsa några lösa verser ur första Samuelsboken, och det här historien med Hanna och hennes bön. Sedan de hade ätit och druckit i Silo reste sig Hanna och gick till Herrens tempel där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. När hon bad inför Herren gav Eli akt på hennes mun. Hanna talade i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Och här började hon samtala om att hon skulle ha varit onykter, men hon säger nej, det är jag inte, och så vidare. Och då svarar Eli henne: gå i frid och må Israels Gud ge dig vad du har bett honom om. Hon ville alltså ha en son. Hon sa det: låt din kärarinna finna nåd för dina ögon. Så gick hon sin väg och tog sig mat och såg inte längre sorgsen ut. Och när man besöker Silo så visas en film där de berättar den här berättelsen. Och då det sägs liksom, berättarrösten säger att de lärda rabbinerna ansåg att Hannas bön var en av de ärligaste bönerna man kunde läsa om i Bibeln. Och Gud svarade henne, hon födde en son, Samuel, som växte upp i Silo. Nära Guds närvaro, det står att han sov liksom där tabernaklet, där arken var. Och han lärde sig att höra Guds röst trots att det var som det var i Silo just då. För det berättas om prästerna, Pinehas och, nu kommer jag ihåg, ja, de här två Elisönerna, att de uppförde sig riktigt illa där. Så det var inte liksom en perfekt plats där liksom bara man ärade Gud och så. Det pågick väldigt dåliga saker där. Och ändå så lyckades Samuel att lära sig leva ett liksom bra liv inför Gud och lära sig lyssna till honom. Han blev profet i Israel och tjänade Gud i hela sitt liv. Och han smörjde både Saul och David till Guds utvalda kungar för sitt folk. Och det började där med en enkel bön från Hanna då. Och som jag sa förut, att ja, vi behöver inte åka till Silo eller till Jerusalem. Vi kan be här och nu och Gud hör oss. Och jag tänkte att vi ska göra det. Vi ska göra ett försök. Eller ett försök, det är inte så krångligt. Så jag tänker mig att vi ska ta en minut, två minuter. Ni får gärna stå upp. Och som vi läste, orden hördes inte, hon rörde bara på läpparna. Ni kan be i era hjärtan. Och kom fram med din bön, det som ligger närmast hjärtat. Det kan vara sjukdom i familjen, det kan vara tillvaron är jättejobbig. Kanske be för dina barnbarn eller barn. Ja, du vet. Jag vet inte, du vet, och du ska få frambära det nu. Så vi gör så att vi ställer oss upp, så blir det inte konstigt för någon. Blunda och ta vara på den här stunden. Det är du och Gud. Så ber vi i någon minut, så avslutar jag med en gemensam bön. Tack Gud för att du hör våra böner. Tack för att du hör de här ärliga orden som vi inte hörde. Kanske bara läppar rördes, men du hörde dem Gud. Och vi lägger dem i dina händer och ber i tro att du ska verka i den situationen. I barnets eller barnbarnets liv. I förälderns liv. I en stillvaro där det är osäkert. Man ska jobba, ekonomin kanske inte räcker till. Gud, du vet, du har hört alla bönerna och vi lägger det i dina händer. Och vi tror att du kan göra under i varje persons bön som har lyfts upp inför dig den här morgonen. I Jesu namn. Amen.
Tack för att du kom hit, och vi fortsätter gemenskapen vid fikabordet. Gå i frid.